Välkommen till Skånes taltidning nummer 9 2025. Utgivningsdag torsdag den 27 februari. Solen går upp redan 7.03 och ner igen 17.38. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Joel Zettergren och det här är innehållet.
Närmare 1500 kronor tur och retur Malmö-Kristianstad med Malmös färdtjänst. Chockhöjning av priserna träder i kraft på lördag.
Falska färdtjänstförare i Malmö lurar äldre kvinnor på pengar. Så här kan du skydda dig.
Dövblinda Evelina Lindberg i Piteå får tillbaka sin teckenspråkskunniga stödperson efter att kommunen gjort en helomvändning.
Nya besked, statens servicekontor i Landskrona, Simrishamn och Eslöv ska också läggas ner.
Unga med synnedsättning Syds nya ordförande blev Yasin Hayabdo, känd bland annat för sin hästhoppning. Han vill stärka synskadades ställning och rätten till ledsagning och färdtjänst och synas och höras där besluten tas.
Vad behöver man ha hemma om krisen eller kriget kommer? Många svar när synskadade i Malmö träffades för att diskutera hemberedskap.
Öppnat och stängt med butiker, krogar och kloklippning.
Musik och jazz betyder mycket för de tre bröderna Nilsson i Helsingborg. Månadens ansikte är Bosse Nilsson som berättar om hans och de numera bortgångna och synskadade brödernas uppväxt.
Evenemangstips med syntolkat, stå upp och cirkusfamilj.
Kalendern med omtyckt bulle, brandbomber och bolero.
Anslagstavlan med lokala tavlor för sydvästra, mellersta och sydöstra samt norra Skåne. Med meddelanden, referat och ändringar i kollektivtrafiken.
Och sist av allt, redaktionsrutan.
Nu på lördag den 1 mars höjs avgifterna för Malmös färdtjänstresor utanför kommungränsen. En enkel resa mellan Malmö och Kristianstad kommer att kosta 735 kronor, 535 till Ystad och 517 kronor till Helsingborg och lika mycket tillbaka hem till Malmö. Att jämföra med omkring 250 kronor Malmö-Kristianstad idag. Anledningen till höjningen är ett gammalt avtal och att utförarna, alltså de upphandlade taxibolagen, debiterar mer för sina kostnadsökningar. Vi hör Lars Hellström, chef för serviceresor i Malmö kommun.
Vi gör ju en uppräkning av färdtjänstavgifterna en gång om året. Månadskortsdelarna höjs ju med koppling till Skånetrafikens taxa till de månadskorten där. Sen när det gäller fjärrresor, då räknas de upp i förhållande till de avtalspriser som vi har i de avtalen vi har. Och från det gamla avtalet till det nya som trädde i kraft 1 april förra året så är det en kraftig prishöjning på priserna till våra trafikleverantör. Och det slår också på avgiften på fjärrresor. Och det är därför det blir en kraftig höjning nu i förhållande till hur det har sett ut tidigare. Då fick vi resorna betydligt billigare.
Men har ni ett dåligt avtal?
Nej, det vill jag verkligen inte säga. Vi har gjort kraftiga förändringar i avtalet. Både vad som gäller krav på våra leverantörer och vad de ska leverera. Och det får ju naturligtvis en effekt på det priset de lämnar i sitt anbud.
735 kronor Malmö-Kristianstad, Malmö-Ystad 535, Malmö-Helsingborg 517, en väg. Vem har råd att betala nästan 1500 kronor tur och retur där Skånetrafikens färdtjänst har ett pris som ligger på ungefär, ja, vi kan avrunda uppåt 200 kronor för motsvarande sträcka upp till Kristianstad?
Ja, tyvärr är konstruktionen i den taxan som gäller nu, den antogs ju 2015 och den här effekten har man kanske inte förutsett tidigare. Och då blir det tyvärr så här när priserna på hos våra trafikföretag höjs kraftigt. Och då fick det denna negativa konsekvensen på fjärrresorna.
Men vem kommer att ha råd att åka för det här priset? Färdtjänst är ju en grupp som är oftast mycket mer utsatt kundgruppen än andra. Vem betalar 1500 spänn tur och retur till Kristianstad?
Det kan inte jag bedöma, utan vi har ju att förhålla oss till det beslutet som finns, hur taxan är konstruerad från 2015. Och då får det denna negativa konsekvensen.
Är detta det som heter en skälig avgift som inte överstiger självkostnadspriset?
Det är ju så att resor utanför en kommun som Malmö behöver ju inte kommunen anordna. Då har man ju valt i den här konstruktionen som är att resor utanför kommunen kan vara dyrare. Och nu blir det ju väldigt dyrt, det kan jag ju också hålla med om. Ur det perspektivet så är resan, det är ju en direkt koppling till vad vi får betala till våra trafikföretag.
Men om man då jämför med Skånetrafikens priser och att man där kan åka utanför de kommuner man bor i, har vi alltså en situation där Malmö nu erbjuder en betydligt sämre service än den riktigt stora leverantören i Skåne.
Skillnaden här är att Malmö stad har ingen skyldighet som kommun att tillhandahålla färdtjänstresor utanför kommunen. Skånetrafiken har ju en skyldighet att hålla resor inom det området de verkar i. Och därför kan du resa på ett annat sätt med Skånetrafiken.
Det sa Lars Hellström, som är enhetschef för serviceresor i Malmö. SRF Skånes ombudsman Henrik Eld är kritisk.
Så i färdtjänstlagen står det att kostnaden för resan för den enskilde färdtjänstresenären ska vara skälig och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnad. Och det har ju hittills de flesta tolkat som att skäligt är vad det kostar att åka i kollektivtrafiken motsvarande sträcka plus lite till.
Vad tror du att det här kommer att få för följder för de som vill resa och kanske åka till Kristianstad och delta i ett evenemang där?
Ja, det blir ju att man inte kan delta i samhällslivet och vara så aktiv som man önskar. För att det här har ju inte människor råd med. Det är ju 1500 kronor i tur och tur Kristianstad.
Och du funderade, vad jag förstår, över om det här ens är enligt färdtjänstlagen. På vilket sätt då?
Nej, men säg att man ska göra en resa till. Vi tar Kristianstad för enkelhetens skull. Det är i den närmaste 10 mil Malmö och Kristianstad. Och om man har två vänner med sig, det får man ha enligt reglementet i Malmö färdtjänst. De betalar då samma egenavgift som den som har färdtjänsten. Och då är man alltså tre i bilen som tillsammans ska betala 2205 kronor. Och det där är ju, som jag förstår det, då kan inte ha tecknat ett så dåligt avtal med taxibolagen så att de har den kostnaden för den resan. Och då överstiger det så att säga kommunens självkostnad. Det får det inte göra.
Avslutade Henrik Eld, ombudsman hos SRF Skåne. Nu har allmänheten på sig till 12 mars att överklaga Malmö kommunfullmäktiges beslut om färdtjänsten som omfattar taxeförändringarna. Priserna kan också komma att ändras så att långa resor av typen Malmö-Kristianstad ökar ytterligare i pris medan kortare resor blir billigare efter den 1 oktober. Men fram till dess gäller de priser som nämndes i inslaget. Reporter var Dodo Parikas.
Tre gånger den senaste tiden har äldre kvinnor i Malmö blivit lurade genom en ny typ av bedrägeri. Och en fjärde kvinna har blivit utsatt till ett försök till det, men hon trodde inte på bedragaren. Det är när kvinnorna har stått och väntat på sin färdtjänstbil som de har blivit lurade av falska chaufförer. Nils Norling är presstalesperson på polisen i Malmö.
Vi har nu under februari sett händelser där falska färdtjänstförare plockar upp äldre kvinnor och lyckas lura dem på pengar. De här personerna går fram till äldre kvinnor som verkar vänta på färdtjänst vid något av köpcentrumen som finns runt om i Malmö. De frågar den äldre personen om det är så att du väntar på färdtjänst. Säger man då ja och min bil är på väg eller något liknande, så svarar bedragaren att ja, men det har hänt någonting med den bilen. Den har gått sönder eller din körning har blivit inställd, så att du ska åka med mig istället. Och på så sätt så lyckas man få med personerna in i bilen. Om man lastar in deras saker, rollator och varor man har handlat och så vidare. Och när målsägaren ska betala den här resan så lyckas bedragaren på något sätt komma över betalningsinformationen. Och i ett par tillfällen så har vi sett att det också har försvunnit betydande summor pengar efter det här.
Så de kör dem först till den plats de ska, eller?
Nej, man kommer inte iväg så vitt jag har kunnat läsa i de här anmälningarna. Utan allt det här sker när man är parkerade på plats utanför det här köpcentret. Och när bedragaren har kommit över betalningsinformationen man behöver från kortet, så säger man att nej, men nu verkar det som att din ordinarie färdtjänst kommer, så att du kan gå ut i bilen igen. Så att man har inte kört iväg med dem någonstans.
Tror ni att det är samma person som har gjort det, eller är det flera?
Det ligger nära till hands med anledning av likheterna mellan de här olika ärendena och tro att det är samma person eller i alla fall samma konstellation av personer som ligger bakom det. Så vi tittar noggrant på om det kan vara samma person eller personer.
Vad tycker du själv om det här sättet att göra?
Jag tycker att det är förfärligt. Givetvis är alla former av bedrägerier och sätt där man försöker utnyttja äldre och funktionshindrade personer på olika sätt vedervärdiga. Men jag tycker att det här är väldigt, väldigt fult, så som det beskrivs i de här anmälningarna. Man lyckas lura in människor i en bil och lura av dem betalningsuppgifter, och i ett senare skede lyckas man ta pengar av dem. Så jag tycker att det är ett oerhört fult sätt att bedra människor på det här.
Om man nu åker färdtjänst, hur kan man göra för att skydda sig mot den här typen av bedrägerier?
Ja, det allra viktigaste i det här läget är att vi alla pratar om det här och berättar för alla vi känner, släktingar, vänner, grannar som använder färdtjänst, att det här är någonting som förekommer just nu. Och är det så att du själv nyttjar färdtjänst, så gå inte på det här, utan om någon kommer fram till dig och säger att din färdtjänst är inställd eller det är jag som har kommit istället, hoppa in i min bil, så säg nej och vänta på den färdtjänstbil som du har beställt. De vet att det är du som har gjort den beställningen också, så vänta på din ordinarie färdtjänstbil som du har beställt.
För om man är synskadad eller blind, så är det ju ofta att man blir hämtad, att färdtjänstchauffören kommer och hämtar en. Kan man ställa någon fråga? Kan man göra något speciellt?
Jag ska villigt erkänna att jag kan inte exakt alla rutiner runt färdtjänstkörningar. Men om jag förstår det rätt så bokar man färdtjänst i sitt eget namn, och då bör också chauffören av den bilen ha ens namn. Så jag tänker att det kan vara ett bra sätt att se till att det är rätt förare som man kommer i kontakt med, så att man inte råkar ut för någon bedragare. Och jag ska också samtidigt säga att med anledning av de här brotten som vi har sett nu under februari månad, så kommer vi från polisens sida att ha en ökad tillsyn runt olika köpcentrum för att förhoppningsvis kunna ge en känsla av trygghet av att vi är där, men också förebygga att det här typen av brottet kan ske igen.
Så en fråga kan vara, vem ska du hämta till exempel?
Det kan vara en bra fråga att ställa i det läget. Så att, har man beställt i sitt namn, så bör chauffören också känna till namnet. Så det tycker jag är en bra rutin att ha. Och är det så att man är minsta orolig eller känner någon form av tvekan, så jag är övertygad att man kan ringa direkt till färdtjänsten och på ett bra sätt tillsammans med dem få en bekräftelse på att det är en riktig chaufför man har kommit i kontakt med.
Det sa Malmöpolisens presstalesperson Nils Norling. Och i en kommentar Till Skånes taltidning säger enhetschefen för serviceresor i Malmö stad Lars Hellström att i färdtjänsten i Malmö ska aldrig någon betalning ske i fordonet. Alla får sina resor debiterade via faktura från Malmö stad och han tillägger att detta också står under avgifter för färdtjänst på kommunens hemsida malmo.se. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Telegram. Dövblinda Evelina Lindberg i Piteå får tillbaka sin stödperson efter att kommunen har gjort en helomvändning. Hon får också fler timmar i veckan än tidigare. För 1,5 år sedan drog Piteå kommun in hennes personliga stöd på 20 timmar i veckan och möjligheten att kommunicera med taktilt teckenspråk. Istället fick hon ett par timmars vanlig hemtjänst som hon inte kunde kommunicera med. Vilket som vi berättat tidigare fått både Evelina Lindbergs familj, Piteås invånare och politiker att reagera. Efter ett antal rättsliga turer har kommunen nu gjort en ny bedömning av hennes behov för att kunna vara delaktig i sin vardag. Stödpersonen som fick sluta när timmarna drogs in ska anställas igen. Och nu ska Evelina Lindberg också få 32 timmar i veckan med samma person, fler än tidigare. Vi är så glada. Det är helt fantastiskt, säger hennes mamma Ingela Lindberg till Dagens Nyheter. Enligt tidningen har Piteå den här gången räknat ihop timmarna med ledsagning med behovet av stöd på Evelinas arbetsplats och i hemmet och kommit fram till att en paketlösning blir det rimligaste. Kommunen säger nu att målsättningen är att Evelina Lindberg den 3 mars ska ha fått tillbaka sin stödperson.
Statens servicecenter har nu offentliggjort vilka 29 servicekontor myndigheten planerar att lägga ner i år och nästa. Härom veckan kunde vi berätta att kontoret i Trelleborg i ett första skede skulle läggas ner efter ett samråd med kommunen. Nu planerar Statens servicecenter att också under 2025 lägga ner kontoren i Landskrona och Simrishamn. Under 2026 också Eslöv. Tidigare myndigheten aviserat att 35 kontor runt om i landet ska läggas ner. Men också att beskeden är preliminära och kan komma att ändras. På myndighetens idag 148 servicekontor kan medborgare få personlig service och stöd som rör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Neddragningen beror på att Statens servicecenter har fått 150 miljoner i minskade anslag för 2025, 2026 och 2027.
US Syds nye ordförande är 24-åriga Yasin Hayabdo från Tingsryd. Han valdes på årsmötet i Jönköping i helgen och efterträder Suleiman Kalat, som efter 6 år på posten med sina snart 31 år blivit för gammal för att fortsätta. US Syd är unga med synnedsättningsdistrikt för Skåne, Småland och Blekinge. Yasin Hayabdo var vice ordförande fram till nu och som ordförande vill han stärka synskadades ställning, rätten till bland annat ledsagning och färdtjänst och samarbeta mer med Synskadades Riksförbund.
Det känns riktigt bra och det är väldigt stor ära, verkligen. Det är mycket, mycket, mycket större än vad ett ord kan beskriva. Så att, det är riktigt bra.
Du var valberedningsförslag och den enda kandidaten, ska vi säga också. Vad var det som gjorde att du ville bli ordförande för US Syd?
Mycket att jag brinner för att göra skillnad och vill att US Syd ska vara en organisation där alla känner sig välkomnande och lyssnade på.
Du har varit viceordförande fram till nu och ja, vad är det du har gjort i US-sammanhang?
Ja, men det är lite så att jag har ju engagerat mig klart lite politiskt, men också mycket det här med individsökande aktiviteter och lyfta upp medlemmarna, försöka inspirera dem, försöka att helt enkelt att finnas där för dem.
Individstärkande. Ja, vad ser du som det viktigaste som US Syd och du ska jobba för framöver här nu?
Det är en av de viktigaste sakerna tycker jag. Politiskt engagemang. Jag vill gärna arbeta för att påverka beslutsfattare så att unga synskadades behov och rättigheter lyfts fram ännu mer om vad det gör idag. För att jag tycker att det är väldigt viktigt att vi syns och hörs i samhället. Och det är en självklarhet att universitet ska vara en stark röst i debatten om tillgänglighet, LSS och inte minst färdtjänst.
Tillgänglighet, LSS-ledsagning, tänker jag med då, färdtjänst. Vad ser du för utmaningar där?
Ja, men det finns ju många utmaningar. Till exempel om vi tar upp de färdtjänst som exempel, så är det ju många som får avslag, särskilt i Skåne, men också när det gäller LSS, så är det väldigt svårt att få till ledtagningen att funka som det ska. Och tillgänglighet, då är det samhället som behöver bli liksom mer tillgänglig, så att det blir enklare till exempel att ta sig fram och så, som synskadad.
Klassiska US-frågor är utbildning, arbetsmarknad också. Är det någonting som du vill satsa på?
Ja, men självklart. Utbildning är väldigt viktigt, men också arbetsmarknad. Jag vet att det är många som utbildar sig och sen så är det väldigt svårt att hitta jobb. Och det är många av oss synskadade befinner sig i den här sitsen idag. Att det inte är så lätt att hitta ett jobb trots att man har erfarenheter och att man kan bidra med mycket. Men det är en utmaning.
Du är 24 år, har du berättat, och kommer från Syrien 2013. Var det kriget som fick dig att flytta till Sverige?
Det stämmer. Mm.
Hur mycket ser du? Eller
jag ser ingenting, i alla fall med ögonen, men med hjärtat så ser jag 100, om jag själv får bedöma. Och öronen fungerar också, så att ja.
Minnesgoda lyssnare på Skånes taltidning känner kanske igen dig som från reportage om bilkörning och hästhoppning som du sysslar med. Också som utbildare i en grundutbildning i smarta mobiler som SRF Skåne och Region Skåne helger. Har du något jobb idag? Eller vad gör du om dagen?
Idag är jag arbetslös, tyvärr. Och jag går praktik på ett stall och hoppas att jag kan komma ut i arbete snart.
Mm. Vad gör du i stallet?
Nej, men det är lite hjälpa till med skötsel av hästarna och fixa saker och ting i stallet. Då, och förbereda stallet inför insläpp och utsläpp och sådär. Även ridning på plats av hästarna.
Ja, hästhoppning, det är någonting du fortsätter med?
Ja, men självklart. Nu har det liksom inte varit så mycket senaste tiden, men nu är jag igång igen och planen är att komma igång mer än vad jag gjorde innan, så att självklart.
Tillbaka till US-frågor. Är det något mer du vill verka för?
En av de viktigaste grejerna tycker jag är att vi ska ha ett samarbete med SRF Skåne för att vi tillsammans ska kunna driva viktiga frågor och stötta varandra. Så att jag ser fram emot att stärka bandet mellan Unga med synnedsättning Syd och SRF Skåne för att skapa fler möjligheter, fler kurser och individstärkande aktiviteter och ha det då också i samarbete med SRF Skåne. Jag vill också jobba mycket, till exempel med frågor som berör utbildning och arbetsmarknad. Och även det här med att ha kurser som ger mer erfarenheter och som gör då att unga känner sig tryggare i att nå sina mål. Ja, engagera oss såklart politiskt för att då detta ska vara möjligt.
Det sa Unga med synnedsättning Syds nya ordförande Yasin Hai Abdo, som bor i Tingsryd i Småland. På årsmötet valdes också en ny styrelse med ett antal nya ledamöter. Den tidigare ordföranden Abdullah Amar och Esmeralda Berggren som var vice blev omvalda.
Vad behövs hemma för att klara sig om viktiga samhällsfunktioner inte längre fungerar på grund av kris eller krig? Har du mat, vatten, möjlighet att sova, och hur bra beredskap har synskadade. Mikael Haraldsson är en i raden av blinda instruktörer från civilförsvaret som informerar just synskadade om hemberedskap. Nyligen gjorde han det på en välbesökt informationsträff hos SRF Malmö Svedala.
Vad är då hemberedskap? Det handlar alltså helt om hur man förbereder sig inför en eventuellt större samhällskris. Vi kan ju försöka komma överens om vad en samhällskris kunna innebära.
En pandemi.
En pandemi.
Krig. Ja, det som kan lägga det bero.
Skjutningar, absolut.
Väderkatastrofer.
Klimatet. Någon annan tanke?
Elen.
Större strömmar bort under längre tid. Situationer som helt enkelt stör samhällsordningen och infrastruktur eller alla medborgare.
Mikael Haraldsson håller i en punktskriftsutgåva av den senaste versionen av broschyren Om kriget eller krisen kommer, utgiven av Myndigheten för samhällsberedskap, MSB.
Det som står här är också att vi ska vara beredda att klara oss självständigt i minst en vecka. Då handlar det om att man ska klara sig utan den samhällsservice man är van vid i minst en vecka. Och då pratar vi på civilförsvaret just om att det handlar om fem olika grundbehov som man skulle kunna tänka sig att det här ska jag klara mig i en vecka på egen hand.
Och här kanske åhörarna skulle kunna börja skruva nervöst på sig eller skaka på huvudet. Men alla lyssnar lugnt och koncentrerat och inpassen de kommer slag i slag.
Och då tänker jag att vi ska försöka komma på vilka de här fem grundbehoven kan vara.
Vatten, mat, värme.
Vatten, mat, värme. Det är tre av dem faktiskt. Det finns det två kvar.
Ja, de fungerande kommunikation.
Man behöver ju ha en radio eller någonting.
Information är en också. Behovet av information. Man vill veta vad som händer. Man måste kunna ta till sig information. Sen är det en som alla har behov.
Sömn.
Precis, du satte den. Och jag har tagit lite saker för att illustrera de här grundbehoven. Vi kan börja med värmen. Då har jag en sovsäck. Den kanske man kan tänka sig tillhör sömnen också. Men att man kollar att man har varma kläder hemma. Att man kan hålla sig varm. Vad hade vi mer för grundbehov? Vi hade vatten. Två dagar är det väl man säger man kan klara sig helt utan vatten. Alltså vatten måste man väldigt snabbt ha. Inte bara att dricka, det handlar ju också om att tvätta sig. Och detta vet ju våra myndigheter om. Det finns ju en plan för vatten. Till exempel om vattnet blir otjänligt så kommer ju kommunen köra ut vatten i tankar förhoppningsvis. Däremot så står inte kommunen för kärl och så hämta vatten i. Det är egentligen det första jag tycker man ska skaffa. Det är en vattendunk. För vatten är det absolut viktigaste grundbehovet.
Och mat som ska hålla minst i en vecka är nästa punkt.
För att illustrera det så har jag två konserver med mig. En med ärtsoppa och en med gulaschsoppa. Man har ju behov av att värma mat. Och då har jag ett trangakök här. Och det finns en massa olika sätt att värma upp dem på. T-röd. Själv har jag en gasolbrännare. Jag tycker det är lättare när man inte ser. För att då finns en kran att stänga och man slabbar inte och sådär. Jag har också metatabletter här som jag tycker är lite lättare just för att man inte håller på att slabba och sådär. Jag tycker ju att man ska öva och känna sig bekväm med det. Det går absolut att lära sig använda gasol och rödsprit och sådär. Det är bara att man ska vara försiktig och ta det lugnt och sådär.
Och så när det gäller tillgång till information, ja då är det FM-radio som gäller med batterier, solceller eller vev.
Många har solceller också.
Jag vevar upp så här och sen så kan jag lyssna.
3 minuter för 10 minuters lyssning.
Ja, just det. Lite olika.
Jag heter Ingrid.
Och du heter?
Lars-Erik Karlsson. Vi är gamla paddlare också så vi har ju sommartid levt någon vecka utan att ha kontakt med civilisationen. Och då har vi haft mat, vatten, vin och allt för en vecka.
Håller du med om det här att ni kan det redan just på grund av campingen?
Det kan vi. Vi har seglat och vi har paddlat och vi har vandrat.
Som du öppnar lådan där så är det som en matlåda. Och sen har du en
rostfri ask här. Ja. Och det är den, i den lägger man det man ska...
Det man ska värma, ja. Precis. Så under den så lägger man den här värmepåsen med vatten. Har ni dunkar med vatten hemma?
Ja, både på landet och i lägenheten. Ja. Och det här med att frysa tyckte jag var en bra idé också, att frysa vatten och kunna ha det. Det har vi inte gjort, men det är väldigt smart. Så det kommer jag lägga in några flaskor hemma.
Man tänker att värmen slutar funka på vintern.
Vi har duntäcken som är supervarma och dessutom sovsäckar.
Men om man tänker kring information.
Ja, har vi 3 stycken batteriradioapparater. Och lite förråd med batterier också, så att jag tror vi klarar oss ganska bra där.
Hur har du det, Göris?
Ja, jag har också batteriradio.
Ja, så ni har radio och batterier?
Ja, oh ja.
Så, vad säger du? Hur var publiken? Vad kunde de?
Vi lever kanske i en mer orolig värld än vad vi hade velat. Så att jag tror att många tänker på de här frågorna. Sen tror jag att man kanske inte riktigt tänker att... Att samhället ställer rätt så mycket krav på oss som medborgare. Just att vi ska klara oss en vecka utan grundläggande samhällsfunktioner som el och vatten och liknande.
Det menade Mikael Haraldsson, blindinstruktör för synskadade, utbildad av civilförsvaret. Inslaget hördes också bland annat Susanne Nordell, Anna Silva och Rolf Berglund. Reporter var Dodo Parikas. Och vi kan tillägga att broschyren om krisen eller kriget kommer, viktig information till Sveriges invånare som nämndes inslaget, finns i punktskrift och inläst som talbok.
Öppnat och stängt. I Kristianstad har hudläkarna Nordöst öppnat på Björkhem. Där har man mottagning för alla hudsjukdomar och avtal med Region Skåne om att ta emot patienter på remiss eller med en egen remiss. Och det ingår i högkostnadsskyddet. Adressen är Björkhemsvägen 15A. Livsmedelskedjan Lidl öppnade förra veckan en butik i Eslöv. Den ska ha fullt sortiment för att vara Lidl då och ligger på Ringsjövägen 21 nära Bergarondellen. I Hässleholm har Cigarrmagasinet, som erbjuder spel och paketuthämtning, gått i konkurs och stängt. Butiken ingick i Direktenkedjan och låg på Första Avenyn 5. I Lomma har hamburgerrestaurangen och baren Dockside gått i konkurs och stängt efter 1 år på Kajgatan 6, där krogen La Greppia innan dess mötte samma öde. Dockside i Västra hamnen i Malmö finns kvar. På Toftanäs utanför Malmö har trampolinparken Jump öppnat på Topplocksgatan 12, det vill säga där konkursade kollegan Rush fanns i knappt 5 år. Där finns, som namnet antyder, också allehanda studsmattor och madrasserade gropar att falla ner i.
Musiken och framförallt jazzen stod i fokus för Bosse Nilsson, som växte upp i Helsingborg under 50- och 60-talen. Och han är månadens ansikte i februari, men det handlar till stor del om hans numera bortgångna bröder, storebror Lennart och lillebror Bertil. För medan Bosse såg var de båda bröderna gravt synskadade. Men det som framförallt band dem samman var musiken. Vi träffas hemma hos Bosse som är 85 år på Slottshöjden i Helsingborg. Och eftersom klockan är 11 på förmiddagen så är det förmiddagspasset på pianot som står på schemat, liksom alla dagar i veckan.
Tujang, det är en gammal Nat King Cole-melodi.
Men Bosse Nilsson, nu sitter vi i ditt och din frus kök i Helsingborg, högt uppe i Helsingborg.
Ja, uppe på krönet, liksom ovanför backen innan man ska ner i grytan så att säga.
Det första du tog fram här, det var en urklippsbok, ja. Och rubriken är The Nilsson Brothers.
Ja.
Ett dokument av tidningsartiklar 1950-1985.
Ja.
Och det är du och dina bröder. Och ni har dragspel alla tre.
Alla tre spelar vi. Ja, de hade som instrument. De var pianister bägge två. Du ska få lyssna sen på bägge. Alltså så får du höra skillnaden när de spelar och jag spelar. Jag är alltså självlärd på piano. Jag spelar ju dragspel från början. Jag började när jag var 11 år.
Det var musik som var väldigt tongivande i din familj där du växte upp.
Det var från min moders sida, musikaliska ådran då. Så att han var Lennart, min storebror, när han åkte till Tomteby i Stockholm. Och där gick han ju i 12 år va?
Ja, redan som 7-åring började Bosses äldste bror Lennart på Tomteboda i Stockholm. Men det var innan Bosse var född, eftersom det är 9 år mellan bröderna. Och sen när hans lillebror Bertil föddes och var synskadad, han med, så fick även han så småningom börja på Tomteboda. Där kom de också i kontakt med musiklärare som verkligen uppmuntrade de båda musikaliska bröderna. Och för Lennart blev det också hans yrke, eftersom han utbildade sig till kantor och pianostämmare efter Tomteboda. Medan den yngre brodern Bertil, som gillade att studera, fick hoppa över en klass när han redan kunde mycket av det som lärdes ut.
Han började 1950 och gick först 6 klasser. Så hoppade han över 7:e klassen och direkt till 8:e. Det var blaha blaha för honom att lyssna på det han kunde innan. Så han insöp ju all lärdom som vi hade lärt oss innan. Det lärde han innan han började skolan. Så när jag låg och pluggade glosor på engelska så lyssnade han ju. Så när han kom till Tomteboda och skulle läsa engelska. Ja, det var ju ingenting för honom. Han kunde ju allting. Han var direkt i 8:e klassen och då läste han in det första så han skulle komma in på gymnasiet. Ja. Det gjorde han här i Helsingborg. Det hette det på den tiden Höga allmänna läroverket för gossar. Och där började Bertil 58 och tog studenten 62 på latinlinjen.
Var det så att han fick kämpa för att få studera i Helsingborg?
Ja, det fick han göra. Först tyckte det var för mycket, men han stod på sig hela tiden. Och han sa, hörde någon som säger att de står på sig fast vi inte kan säga så. Så finns det hjälpmedel till detta. Man ska aldrig ge tapp.
Ja, även om föräldrarna ibland sa att han skulle ta hand om sina bröder så var det inget som belastade Bosse Nilsson, säger han. Och berättar om Bertil som själv tog både buss och spårvagn till gymnasiet ibland.
Jag kände aldrig någon belastning. De var mer överbeskyddande. Ni tar hand om dina bröder. Ja. Det är bara fnysat det, alltså det klarar sig själv. Och han kunde åka, vi bodde upp på något sätt i Berga. Och han tog bussen själv ner till något som heter Statena. Där bytte han till spårvagn och åkte ner till läroverket. Men för det mesta så körde jag honom. Lennart var inte så att ta för sig som Bertil gjorde. Han var ju exceptionellt. Det fanns inga hinder. Men han använde sin vita käpp. Tyckte Lennart var lite var skämmigt. Just. Men lillebror, han använde sin vita käpp alltid. Och det var han och jag så. Det var jag aldrig att hålla i. Utan det var ju och bara nudda med mig. Så han kände min kontakt. Men därför, jag ser ju alltid till när jag ser, även nu fast de är döda bägge två. Så ser jag alltid till om det är någon, om de kastar en sparkcykel, de här elsparkcyklarna. Jag tänker, jag har bröder, bägge blinda. Tänk om ni kommer gående här och så plötsligt, den stora hade ju aldrig käppan, han gick ju aldrig ensam i regel.
Och Bosse Nilsson minns när han redan som mycket ung följde med sin äldre bror Lennart på hans spelningar sent på kvällarna.
Jag var alltid med honom, jag var inte med 11-12 år när han spelade med Gösta Tönnes från Malmös orkester. Med Östen Warnerbring och de spelade här på Avenyheter. Gösta Tönne drev en restaurang här. Dansrestaurang. Och då var jag, följde jag med på lördagskvällen. Jag var 12 år.
Och du följde med för att hjälpa honom?
Och så han kom hem Men när det var kväll så gick vi ner till rådhuset, och där mitt över där låg en korvkörsarbjudan på korv och mos. Och sen gick vi hem till taxistationen, så följde jag med honom.
Alltså bara höra, han är så teknisk.
Men det är en orgel alltså det här.
Det är en orgel, ja. Jag tycker den är bättre än Hammond orgel. Alltså. Jag tycker det. Och han kan ju hantera det också.
Och från bokhyllan i vardagsrummet plockar Bosse fram ett gammalt kassettband där hans bror Lennart fått möjligheten att provspela en hemmabyggd orgel.
Jag improviserar.
Och på foton, tidningsartiklar och skivor i Bosses och hans frus lägenhet finns många minnen från när bröderna spelade. Och medan Lennart Nilsson ägnade sig helt åt musiken och Bertil Nilsson läste i Lund och utbildade sig till lärare, så letar Bosse Nilsson fram i urklippsboken vad han kom att ägna sig åt. Står det Bo Nilsson, 50 år, musik och lastbilar är hans livsmelodi.
Precis. Fadern var åkare.
Så då har du, utöver att du har spelat mycket, så har du kört?
Ja, fredag, lördag, söndag och ibland lite veckan också. Vi börjar spela uppe på... som vi hade på lördags underhållning på eftermiddagen för de intagna på Sankta Maria sjukhus, som på den tiden var ett mentalt sjukhus.
Detta är gammalt.
Nu hämtar du ett fotoalbum här.
Detta var när jag var i min ungdom. Jag var 20-21 år där. Jag spelade vibrafon på den tiden. Och sen så kom jag då här. Det kom min lillebror med. Det är Bertil han där, ja. Han var till mig 14 år när han började spela ut på dansbanorna. Med ett gäng här i Helsingborg.
Men hur var livet hemma hos er i ditt familjehem? Kan du beskriva liksom lite?
Alltid folk. Spelrej, alltid. Min bror, de brydde sig inte. Morsan och farsan låg i rummen på sidan om. Det var fullt jam i rummet där pianos var.
Och vem var det som kom hem till er då?
Alla. Gamla musiker och kompisar och sånt. Alltid spel. Det är liksom jag när jag spelar ju en halvtimme förmiddag, en halvtimme på eftermiddag, minst.
Var det jazz eller vad var det ni spelade?
Ja, jazz och underhållning, allting. Allting precis. Alltså vad vi skulle ha för dansmusik och sånt där. Så att, ja. Det är ju så att eftersom jag spelade dragspel och så vibrafon, vi fick ju inte många spelningar för att det blev för dyrt att ha mycket folk. Så drog de ner det, så att sist så var vi hade varit både 4 och 5 i kvintet ibland, men så drog de ner det. Sen blev det, spelade vi på 3, sen var det för mycket det också. Så spelade vi på 2 på det. Och det var i regel antingen Lennart jag eller Bertil jag. Lennart han kunde få ett större... grejer för i Stockholm, men han ville inte ifrån, han ville känna tryggheten här i Helsingborg. Så att. Men han var med i Stockholmsgängen ute och turnera, och vi var i Amerika flera gånger. Så.
Var var ni i Amerika?
Kalifornien först då. Där är det. Det var när vi åkte till Amerika.
Men det här när ni åkte till Amerika, flög ni då eller hur?
Flög, ja. Orkesterledare som han började spela med i Stockholm, han blev musikdirektör och han hade ju ungdomar. Det var han och Lennart och jag och en cellist som var stormande. Sen var det 20-21 stycken ungdomar. vad som han hade i lärdom.
Hur var det att åka över till USA och spela?
Ja, det var, jag ville inte först. Jag har varit så ledare att jag har velat hålla mig i Helsingborg. Men min fru pushade på mig. Så att, det var ju 77 första gången. Och där åkte vi till San Francisco. Och sen gick vi neråt. San Francisco, Kingsburg, Los Angeles, San Diego. Och där omkring rörde vi oss. Och så var vi på ålderdomshem och bland annat och inte bara svenska, men det var för allmänheten var det egentligen. Men det var, de riktade sig till svenska amerikaner. Och sen då skulle vi ha åkt 78, men då blev det någon som blev sjuk. Så jag kom iväg 79 istället. Och då började vi i New York. Och sen åkte vi till Kansas och sen åkte vi på ett ställe som heter, en flygplats som heter Wichita. Så började vi där på olika ställen och uppträda.
Men när du tänker på vad du har varit med om och så när ni har åkt på turné och när ni har spelat, hur känns det?
Ja, det är fantastiskt. Alltså det var ju tack vare min fru pushade på mig med Amerika. Alltså.
Men det är roligt att ha de här minnena att tänka på.
Ja, visst är det det. Alltså. Jag är på Disneyland när vi framträder där. Det var där han spelade med Charlie Parker i folkparken.
Det var inte illa att spela med Charlie Parker.
Nej, han fick ju väldigt fint renommé. Han blev förtjust i hans spel och så han på stående fot erbjöd en 20-årig helsingborgare att hänga med till staterna.
Och här en lite raspig inspelning från när Charlie Parker i början av 1950-talet spelade i Helsingborgs Folkets Park. Och Lennart Nilsson med smeknamnet Nesse fick möjlighet att spela med honom. Men medan Lennart och Bosse behövde övertalas för att ge sig iväg från Helsingborg och till Amerika för att spela, så var den yngste brodern Bertil, som gick bort i slutet av förra året, betydligt mer reslysten och arbetade bland annat med internationella uppdrag för SIDA med frågor som handlade om synskadade.
Ja, det var SIDA under Olof Palmes regering. Vad jag för mig det var.
I det här månadens ansikte så ingår också att man ska berätta hur man ser ut. Så jag tänkte att du får berätta hur du ser ut.
Ja, jag ser väl rätt så vanlig ut. Jag är inte så lång som Bertil var ju nästan 1,80. Men jag mäter på bara 1,72. Och Lennart och jag, vi var ungefär lika långa. Och med blåög som de andra bröderna lika så. Blåög och naiv, så det är ja, lite överviktig kanske. Men det är släktdraget på min fars sida. Alla blev sånt. Men Bertil var den som höll. Ja, Lennart också. De höll stilen. Det är jag som har fått lite kula.
Och så har du glasögon.
Och så har jag glasögon och hörapparater. Men det har kommit nu de sista 5 åren kan man säga.
Men det här att du hör lite dåligt, hur påverkar det dig när du spelar piano?
Toner och sånt, det ligger, om det är för höga toner, för då kan det inte ta upp vad jag tycker. Men jag tror det är för man har suttit bakom en förstärkare. När kompisen han sjöng och spelade. Så skulle han ju ha den bak så jag hörde det han.
Och din mamma sjöng hon?
Hon spelade munspel.
Spelade hon munspel?
Ja, ja. Vi hade vissa skojat all tiden. Och morsan skulle spela munspel istället.
Kunde ni sitta runt köksbordet och så började ni spela tillsammans eller?
Ja, ja. Rätt eller den ena börjar och sen så det är likadant till nu. När jag började sitta och spela så tog min vår äldste son fram kontrabasen. Han är basist. Så de är ju spelmän ännu.
Vad känner du när du sitter och spelar till exempel? Eller när ni spelade ihop? Vad kände du då?
Glädje. Alltid. Det var likadant. Jag började redan i skolan. Jag var alltid intresserad av sång och sånt.
Men ni hängde mycket ihop du och dina bröder?
Alltid.
Men det är mycket som du och dina bröder har hunnit med.
Jo. Vi var alltid i elden. Jag sa, vi har haft god kontakt hela tiden. Och det har liksom inte blivit någon skillnad. De har inte varit seende. Jag har inte spelat någon roll. Det Det kan du gott framhålla. Men det har ju varit, kan man säga, rena broderskärleken oss emellan.
Sist hörde vi Bertil Nilsson spela Charlie Chaplins låt Smile på piano i en inspelning som han gjorde och skickade från Australien där han under många år bodde med sin fru. Bertil Nilsson gick alltså bort i slutet av förra året. Och i reportaget hörde vi också Lennart Nilssons trio spela. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman i Risi.
Evenemangstips. Och vi börjar med några syntolkade program i TV4 framöver. På tisdag den 4 mars kommer det första avsnittet i säsong 8 av Mandelmanns gård. Och 8 på kvällen börjar också programmet och även antalet avsnitt är 8. Andra säsongen av Knutby går direkt efter Mandelmanns gård på tisdagar och den 4 mars ges den första delen av totalt 6 avsnitt. Fredagen i samma vecka, alltså den 7 mars, sänds Bäst i test special klockan 20 på kvällen. I den turbulenta tid vi lever i ska 4 personer plus samtalsledare samlas i Lund för att diskutera utopier om en bättre värld. Är de nödvändiga visioner som skapar hopp och inspirerar till förändring? Eller är de istället farliga illusioner som leder oss vilse? På scen i Stora salen på Grand Hotel i Lund den 3 mars 19-2015 finns författarna Lena Andersson och Nina Björk, professorn i idé- och lärdomshistoria Svante Nordin och statsvetaren med klimatinriktning Johannes Stripple. Diskussionen leds av radiojournalisten Lars Mogensen och det är fri entré och först till kvarn får plats. Programmet har titeln Behövs utopier. Det streamas på YouTube där det ligger kvar efteråt. Vår konsert med stråkar blir det i Dunkers kulturhus konsertsal i Helsingborg den 4 mars 18.30-19.30. Spelar gör kulturskolans fiol- och celloelever. Det är fri entré. Humorvår med kända ståuppkomiker utlovas på Biljardkompaniet med adress Videlsgatan 6 i Kristianstad. Den 5 mars uppträder Simon Gärdenfors och Johannes Finnlaugsson. 12 mars kommer Thomas Kaminski. Bägge kvällarna är det insläpp från 18 och showstart 20. 26 mars uppträder Ludde Samuelsson. Insläpp 17.30 och show 19.30. Och den 8 maj slutligen är det dags för Robin Paulsson och Emma Hansson Lövgren. Då åter klockan 20. Och insläpp från 2 timmar innan det börjar. Biljetterna kostar 150 kronor och säljs av Tixter. Inför internationella kvinnodagen är det musik i Allhelgonakyrkan i Helsingborg den 5 mars. 12.15 till 13. Kvinnorna som blev jag lyder mottot för konserten. Med Åsa Weister på piano och Sanja Stroili sång. Det går bra att ta en fika också. Och den som dessutom vill ha en baguette betalar 50 kronor. Adressen till kyrkan är Råvägen 99. Uniformerad musik utan häst utlovas den 7 mars 18-19 i Mariakyrkan i centrala Helsingborg. Det är Livgardets dragonmusikkår med bläckblåsare och slagverkare som spelar. Musikkåren syns ofta till häst, men eftersom detta är en konsert och inte vaktparaden så är hästarna inte med, däremot uniformerna. Det är fri entré och på programmet står främst musik av svenska tonsättare men även internationella klanger. Våren hälsas välkommen med Allsång för alla på mötesplats Mittpunkten i Hör den 22 mars 13-13.30. Adressen är Industrigatan 5, ingång på baksidan. Det är fri entré och lokalen är öppen 11-18 och fika finns att köpa. Det är inget aprilskämt att ett föredrag om lokala radiopionjärer kan avlyssnas just den 1 april 18.30-20 på Malmö stadsarkiv med ingång från Frisgatan 19C, alltså inte huvudingången mot Bergsgatan. Malmöradions första år på 1920-talet är rubriken för föredraget som hålls av Herbert Mårtensson, intendent på Malmö museum. Cirkusfamiljen Rodin och Cirkus Brasil Jack kan man höra om på samma plats och klockslag den 9 april, då cirkusartisten med mera Tony Rodin berättar. Och den 15 april är temat jubilerande Malmö symfoniorkesters 101 år. Berättar då gör orkesterns slagverkare Bo Håkansson. Det är fri entré till alla programkvällarna. Biljetterna till Ola Salo och Peter Jöbacks gemensamma föreställning A Show Extravaganza, Salo och Jöback, har nyligen släppts. Både egna hits, musiklåtar och många andra favoriter utlovas. Den 17 oktober klockan 19.30 framträder de i Helsingborg Arena, men insläpp från 18.30. Åldersgräns är 13 år och konserten är 120 minuter lång. Biljetterna som säljs via Helsingborgs Arena kostar från 650 kronor. Några veckor senare, den 8 november, kommer de till Malmö Arena. Även där kostar biljetterna från 650 kronor och showen börjar klockan 20. Ticketmaster säljer biljetterna dit och det är samma åldersgräns samt väskförbud. Biljettinformation. Tixter 0771 47 70 70. Helsingborg Arena 042 10 31 60. Ticketmaster 0771 70 70 70. Kalendern för årets tionde vecka inleds med måndagen den 3 mars, då Gunborg och Gunvor har namnsdag. För 180 år sedan blev Florida den 27:e delstaten i den amerikanska unionen. Och det här datumet, 1875, spelades världens första ishockeymatch inomhus i Montreal i Kanada. Tisdagen den 4 mars är det helt rätt att äta en bulle med förslagsvis mycket vispad grädde, mandelmassa och kanske lite florsocker, för det är fettisdagen, då fastlagsbullar är något att se fram emot. I Trondheim i Norge är det parasport på skidor eftersom det är VM i sprint. Huvudort för paraskidåkarnas mästerskap var för bara någon vecka sedan i Toblach i Österrike, och där Sebastian Modin, som är synskadad, tog ett brons. Men just sprintloppen, de har man brutit loss ur programmet och är istället i Trondheim. Och för första gången så blir parasporttävlingarna en del av skid-VM och avgörs parallellt med teamsprinten där. Så en riktigt stor publik kan Sebastian Modin och hans guide Emil Jönsson förvänta sig. Den svenske tränaren, spelaren och förbundskaptenen för det framgångsrika herrlandslaget i fotboll som tog VM-brons 1995, Tommy Svensson, fyller 80 år. Och förbundskapten nu var han under åren 1991-1997. Namnsdag har Adrian och Adriana. Onsdagen den 5 mars är det Tora och Tove som har namnsdag. Och det är askonsdag, alltså dagen då den långa fastan tar sin början. Torsdagen den 6 mars firar Ebba och Ebbe namnsdag. I Apeldoorn i Nederländerna börjar inomhus-EM i friidrott, som håller på till den 9 mars. För 80 år sedan tog kommunisterna med sovjetiskt stöd över makten i Rumänien och Petru Grasa blev landets premiärminister. Fredagen den 7 mars är det Camilla som är namnsdagsbarn. I Hockeyallsvenskan är det sista omgången i grundserien och därefter följer slutspelet för de lag som går vidare. För precis 150 år sedan föddes den franske pianisten Maurice Ravel. Och en av hans mest spelade och omtyckta verk är Bolero. Ett stycke som börjar mycket mjukt för att sen under cirka en kvart öka mer och mer i styrka. Och enligt kompositören skulle den sluta så starkt som bara möjligt. Den tjeckisk-amerikanske tennisspelaren Ivan Lendl fyller 65 år. Han var under många år på 1980-talet ansedd som världens bästa tennisspelare. Men tampades med bland andra Björn Borg och Mats Wilander om många titlar. En annan sportstjärna som fyller år är golfspelaren Jesper Parnevik som blir 60 år. Numera även känd för reality-serien Parneviks som han och hans familj medverkade i under några år på TV3. Lördagen den 8 mars är det som alltid den internationella kvinnodagen. En temadag som instiftades 1910 för att uppmärksamma kvinnors situation i världen. Men först för 50 år sedan antogs den internationella kvinnodagen som officiell FN-dag. Siv och Saga har namnsdag. Och i Åre är det världscup i alpint. Och samma dag, men i Kvittfjäll i Norge, gör herrarna upp i världscupen i alpint. I Turin i Italien startar parasporttävlingarna Special Olympics World Winter Games som håller på till den 16 mars. Söndagen den 9 mars har Torbjörn och Torleif namnsdag. Det är 80 år sedan amerikanska bombplan inledde ett bombangrepp på den japanska huvudstaden Tokyo och som höll på till dagen efter. Under den intensiva fällningen av bomber, där det också användes en stor mängd brandbomber, omkom kring 100 000 människor och stora delar av stan förstördes. Och denna dag, då fyller också sångerskan och låtskrivaren Lisa Miskovsky 50 år. Men hon har också varit med i landslaget i snowboard och bland annat medverkat som kommentator och programledare under OS i Sochi och Rio de Janeiro.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med att Frälsningsarmén i Malmö hälsar att deras punktskriftscafé har börjat för terminen. Punktskriftscafé är för dig som har gått en grundkurs i punktskrift men kanske behöver putsa upp kunskaperna lite. Låna punktskriftsmaterial, vill ha tips för läsergonomi eller förstås träffa andra människor som också är intresserade av punktskrift. Caféet är på torsdagar klockan 15 på Hyregatan 3B på Gamla Väster i Malmö. Varmt välkommen hälsar kapten Mackan Andersson, ansvarig för Frälsningsarméns arbete bland människor med hörsel- och synnedsättning i Malmö. SRF Skåne bjuder in till pelargonträffar, lär, plantera och njut på adressen Flädergården 1407 288 90 Vinslöv. Välkommen till inspirerande heldagar där vi utforskar blommans färgsprakande och doftande värld. Tillsammans lär vi oss om dessa vackra blommor, prova på att plantera egna sticklingar och njuter av god mat i naturskön miljö. Första träffen 23 mars klockan 10 till 15.30 blir en introduktion till pelargonernas historia, sorter och unika egenskaper. Vi planterar våra egna sticklingar, tar med din hem och följer dess utveckling. Doftande och ovanliga sorter att upptäcka och lära känna. Frukostfika, lunch och eftermiddagsfika ingår. Om tid finns avrundar vi dagen med en lugn promenad i naturen. Sen 7 september klockan 10 till 15.30 blir det en uppföljande träff för den som vill fortsätta sin pelargonresa. Nu fördjupar vi oss i fler sorter, skötsel och övervintring. Även denna gång ingår fikor och lunch. Vi har 20 platser, först till kvarn gäller. Den som inte har deltagit vid träff 1 kommer att ha förtur till träff 2. Anmäl er till första eller båda träffarna samtidigt. Priset är för medlemmar 200 kronor för en träff och 400 för båda. Barn upp till 6 år deltar gratis mellan 7 och 12 för halv kostnad. För de som är medlemmar blir det faktiskt pris. Du kan betala till Bankgiro 484 0989 eller swisha till 123 312 6299. Skriv ditt namn och Pelagonträff 1 eller Pelagonträff båda. Vill du ha en inbetalningsavgift så säg till. Det går att ta tåget till Vinslöv där ledsagare möter upp på stationen och kör med bil till gården. Anmäl i så fall detta så vi vet vilka som kommer med tåget. Vi planerar att ha en ledsagare från Malmö som kan följa med på tåget. SRF Skåne står för era riskkostnader efter kvitton inkommit senast 3 månader efteråt och bara inom Skåne. Både utanför betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. I annat sätt en färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig Lis Malmborg finnas. Anmälan sker till SRF Skåne, telefon 040 777 75 eller e-posta skane@srf.nu. Har du rörelsesvårigheter, hörselsvårigheter, behov av ledsagning eller ledarhundallergi eller behov av specialkost, skriv med detta i anmälan. Första anmälningsdag är 3 mars och den sista är 14 mars. Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdagen. Kommer ut av dagar fyllda av blommor, dofter och gemenskap, hälsar arbetsgruppen kultur och fritid. Tommelilla konsthall i samarbete med SRF Skåne bjuder in alla som lyssnar till en ny syntolkad visning måndag den 31 mars. Visningen är gratis, en timme lång och börjar klockan 15. Konsthallen delar hus med biblioteket på Centralgatan 13. Kom gärna en stund före så alla hinner hänga av sig. Utställningen heter Frankenstein och vi får uppleva verk av Fredrik Lindqvist. Intendent Desiree Lenklo och syntolk Helena Frank berättar om några av verken under en timme. Fredrik Lindqvist är född 1968 och uppvuxen i Bromölla. Idag bosatt i Arkelstorp i Skåne och i Ingolstadt i tyska Bayern. Utställningens titel är från Mary Shelleys skräckroman från 1818. Så här säger konstnären själv. En tredjedel av boken utspelas i Ingolstadt, där Frankenstein också hade sitt laboratorium där han sydde ihop likdelar för att skapa en levande varelse som sen blev Frankensteins monster. Själv ser jag ihop tryck av figurer och händelser med grova stygn och tycker att det är intressant att den påhittade historien om Frankenstein utspelade sig till en tredjedel i Ingolstadt där jag nu bor. Vi kommer att få känna på ett utvalt konstverk. Fredrik använde träsnitt för att trycka färg och mönster på tyg och syr sedan ihop de olika bitarna till större motiv som ett collage. De grova sömmarna syns och de blir en del av bilden, precis som sömmarna syntes på Frankensteins monster. Det finns ingen servering på konsthallen men syntolk Helena kommer att stanna i byn efteråt och äta på Thai Garden på adressen torget 13 mellan konsthallen och stationen. Och du är välkommen att hänga på. Färdtjänsthem efter maten kan lämpligen beställas till senast klockan 18. Ingen lämnas ensam. Första anmälningsdag här är 3 mars och den sista 14 mars. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Är du medlem i SRF, då anmäler du dig till SRF Skåne, telefonen 040 777 75 eller e-posta skane@srf.nu. SRF Skåne ersätter reskostnader för sina medlemmar och ordnar ledsagare vid behov. I annat färdsätt en färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Och glöm ej att anmäla om du har rörelse- eller hörselsvårigheter, behov av ledsagning eller ledarhund. Om du inte är medlem i SRF så anmäler du dig till intendent Desiree Lenklo på telefon 070 995 8107 eller e-posta desiree.lenklo@tomelilla.se. Desiree stavas med 2 n på slutet och Lenklo med 2 n i mitten. Helena Frank når du på telefon 073 931 1899, e-post helena@ordvarden.se. Möt våren med syntolkad konst på Österlen, hälsar arbetsgruppen kultur och fritid, Helena och Desiree. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och den börjar med att Malmö blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till samkväm i Annebergsgårdens matsal på Annebergsgatan 15A i Malmö söndag den 16 mars mellan klockan 16 och 18. För underhållningen svarar 7up som var hos oss förra året och hade ett mycket uppskattat framträdande. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Nästa sammankomst blir den 25 maj. Hjärtligt välkomna! SRF Malmö Svedala välkomna först i dagverksamheten på Grönegatan 9 i Malmö. Måndag 3 mars klockan 13-15 umgås vi med lite fika och diskuterar aktuella nyheter. Tisdag den 4 mars klockan 13-15:15 spelar vi bingo och fikar. Och kaffe och smörgås eller kaka finns för 10 kronor. Anmäl dig till kansliet senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala välkomnar också till sopplunch på föreningen fredag den 7 mars klockan 13. Idag gästas vi av Roger Johansson som är professor emeritus i historia vid Malmö universitet. Därefter serveras vi kräftsoppa som avslutas med kaffe och en kaka. Är du medlem betalar du 50 kronor, övriga 70. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet, telefonen 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast tisdag den 4 mars. Glöm då inte att skriva soppa och namnet på deltagaren. Det går även bra att betala kontant på plats. Färdtjänsten kan beställas till 15.30. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Samma förening hälsar också välkommen till tjejträff torsdag den 20 mars. Tina från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om vårens och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant med kort eller med inbetalningskort och du kan prova kläderna i lugn och ro. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16 och den andra klockan 18. Då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar en räkbomb till en kostnad av 100 kronor. Drycker är till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskilt kost meddelar man det vid anmälan. Du betalar kontant på plats eller med Swish. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig till kansliet senast torsdag 13 mars. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och samma förening ska också ha en studiecirkel om det underbara uret i Lund med Lone Mogensen. Den startar måndag 31 mars klockan 10-12 i föreningens lokal på Gröna gatan. Totalt 6 träffar med uppehåll för annandag påsk 21 april. I Lunds domkyrka står ett 8 meter högt mekaniskt ur vars äldsta delar är från medeltiden. Det har 2 stora urtavlor. Den översta visar hur sol, måne och stjärnor rör sig över Lunds himmel just nu. Den undre delen består av en evighetskalender. Mittemellan finns en mellanvåning. Här står 2 trumpetar och spelar varje gång en liten dörr öppnas för de 3 vise männen med sina tjänare. De kommer ut och skrider bugande förbi en tron mitt på uret innan de försvinner in igen. På tronen sitter Maria med barnet. Det stora urverket som drar alla visare och allt som rör sig styr även kyrkklockornas tim- och kvartsslag. Uret var förut känt som det underbara uret i Lund. I den kommande cirkeln går vi igenom urets historia och betydelse, men också hur det fungerar och vad uret betydde på medeltiden. Vi går också igenom olika sätt att mäta tiden utifrån solen, månen och stjärnhimlen. Hur det gick till när de astronomiska uren uppstod. Vi använde taktila hjälpmedel, bland annat små förenklade modeller av den astronomiska urtavlan. Cirkelns 6:e och sista gång gör vi ett besök i Lunds domkyrka. Där ser vi närmare på den taktila modell av urtavlan som finns där. Deltagaravgiften är 150 kronor per medlem och då ingår resan till Lund. I kursen blir fikapaus där man betalar 10 kronor för kaffe och smörgås. Välkommen med din anmälan till kansliet senast fredag den 14 mars. Det är begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Välkomna på en trevlig studiecirkel önskar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträff den 5 mars klockan 13-15.30 i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Då är det dags för bingo. Brickorna kostar 10 kronor styck och fikat 30 kronor. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdag tisdag 4 mars klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93. eller e-posta srfvastraskane@srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte vill ha fika. Välkommen! Vi rundar av med ett antal tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. I helgen ska man arbeta på växlarna på Malmö C. Från fredag 28 februari klockan 23 till lördag den 1 mars klockan 22. Ta tåg andra vägar och färre kommer också att köras. Öresundstågen mot Danmark stannar inte på Triangeln och Hyllie, men däremot på Malmö C och Svågertorp. De flesta av pågatågen som går söderut stannar inte på Triangeln, Hyllie och Svågertorp. Flera av pågatågen är inställda mellan Kävling och Hyllie eller mellan Lund och Hyllie. Inga tåg stannar på Östervärn. Under dygnet kommer inga ersättningsbussar att sättas in. Och i helgen ställer man in Öresundstågen mellan Hässleholm och Alvesta samt mellan Hässleholm och Växjö. Detta från 5 på morgonen lördag den 1 mars till 03.15 måndag morgon den 3. Och samma tid är pågatågen inställda mellan Hässleholm och Markaryd och krösatågen inställda mellan Hässleholm och Visslanda. Bussar ersätter här tågen. Anledningen är ett arbete på kontaktledningar. Bussarna så. I Malmö har en vattenläcka på Lönngatan, stängt hållplats Persborg, läge B för linje 1. 35, 141, 144 och flygbussarna. En tillfällig stolpe 70 meter framåt ersätter den till den 14 mars klockan 15. I Jonstorp har ett arbete försenats och regionbusslinjerna 222, 223 och 225 ska nu ta en annan väg till den 7 mars klockan 16. Till dess fortsätter hållplatserna Jonstorpsskolan, Gärdasäng och Rekekroken att vara stängda med hållplatsen Jonstorp centrum som närmsta alternativ. I Kristianstad har ett broarbete som berör linje 545, 551, 552 och 558 dragit ut på tiden för fjärde gången. Nu ska hållplatsen Björkhemsvägen läge C vara stängd till den 10 mars klockan 16 och ersatt med läge A som ligger ungefär 85 meter bakåt bussens färdriktning på samma väg. I Höllviken ska man från klockan 5 fredag morgon arbeta på Östra Färdriften där regionbuss 152 brukar köra. Hållplats Kämpinge Stenboxväg södra stänger då i bägge riktningar med hänvisning till hållplatsen Önnemovägen knappt 400 meter västerut på samma väg. Så ska det vara till den 27 mars klockan 17. I Malmö stänger stadsbuss 4 hållplats Drottningtorget A klockan 9 från den 27 februari till den 4 mars klockan 15. I Malmö stänger stadsbuss 4 hållplats Drottningtorget A klockan 9 den 27 februari till den 4 mars klockan 15. En ersättare finns vid själva torget 75 meter västerut. I Lund har ett arbete på Norra gränsvägen flyttat på några av stadsbuss 4 hållplatser igen. Fram till 21 mars klockan 16 ska ni hållplatserna Gilleskroken läge A och beslutsgränden A vara stängda med hållplats Sakförarvägen A som närmsta ersättare. Och hållplatserna Gilleskroken och beslutsgränden bägge läge B ersätts av en tillfällig stolpe mittemellan de bägge på samma Norra gränsvägen. Och i Ystad slutligen stänger stadsbuss 3 hållplats Vårdcentralen läge A mellan den 6 mars klockan 7 till och med den 9 mars. Under den tiden finns en tillfällig stolpe 40 meter söderut på Lasarettsgatan. Och med det beskedet var det slut på veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 6 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!